Om vi inte har träffats förut så heter jag Jakob Freiman och är pastor i kyrkan här. Och vi går igenom en predikoserie just nu, som serie som heter För en tid som denna. Och idag så ska vi titta lite närmare på berättelsen från Nehemja bok. Lite nu och då så åker jag pendeltåg till och från där jag bor, in till Stockholm eller till andra platser. Om du skulle vilja höra, och kanske inte har gjort det förut, åkt pendeltåg, vilket jag tror att alla kanske har gjort någon gång, men vill höra hur människor resonerar och förhåller sig till livet, så kan jag faktiskt varmt rekommendera att åka pendeltåg. För även om svensken generellt är ganska tyst av sig, så kan man på ett pendeltåg eller buss ibland få ta del av olika samtal som är igång. Antingen så är det samtal som förs via mobiltelefonen eller med personerna som sitter på tåget. Och genom att bara sitta och lyssna. Häromdagen så när jag åkte pendeltåg så satt jag bara och lyssnade och iakttog hur människor förhöll sig till olika saker. Och du får ganska snabbt ibland reda på vad som pågår i människors liv. Även om de inte kanske säger allt om deras liv, så får du en hint om vad som händer hos dessa människor. Vad de tänker om sig själva, om andra, om vad som är viktigt. Och allt för oftast så kan jag tycka att det målas upp en lite mörk och kanske lite destruktiv bild. Som helst man vill slå dövörat till. Man hör något, man iakttar något och man känner, oh, det där vill jag inte veta, eller det där vill jag inte kännas vid. Och så är det ju, beroende var vi är någonstans så hör vi olika saker. Vi tar del av olika saker. Och på samma sätt så var det för Nehemja. Och vi ska läsa en text som är från Nehemja kapitel 1 och vers 1-7. Och det är Nehemja Halkaljas sons berättelse. Det står så här: det hände i månaden Kislev i det 20:e året, när jag var i Susas borg, att Hanani, en av mina bröder och några andra män, kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Jag sa, o Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna, så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid det bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Nehemja är en av de där gamla profetpersonerna som vi läser om i Gamla testamentet. Och han var en av många judar som hade förts bort i fångenskap från Israel och befann sig nu i Persiens huvudstad Susa. Och vi läste att en dag så får han besök. Och när han får höra folket som kommer där, så berättar de om de judar som nu hade börjat att återvända till Jerusalem igen efter fångenskapen. Att de led stor nöd, att de levde vanära och att muren som fanns runt Jerusalem var nedriven och nedbränd. Inte de här roligaste nyheterna som man hör, utan ganska tragiska och fruktansvärda nyheter. Hans hem, alltså Nehemjas hem, hade alltså drabbats av en förödelse och låg i spillror. Och inte bara att de såg spillrorna, folket var också nedslagna över omständigheterna. Då drabbades Nehemja av djup sorg. Och vi läste att han grät, han fastade och bad. Och han tänkte tillbaka på hur det en gång hade varit och sett ut. Och visst kan vi känna igen oss i den där känslan. Dels när vi hör och ser allt som pågår i människors liv, i våra egna liv. Inte bara då på ett pendeltåg utan i hela vårt samhälle och i hela våran värld. Men den stora frågan och den stora utmaningen är ju hur vi möter problemen som vi hör. För hur vi möter utmaningar i livet, det spelar stor roll. För genom vårt förhållningssätt till det vi hör så kan vi antingen negligera det, låtsas som att det inte existerar. Eller så kan du och jag få låta Gud använda oss i det. Och att det kan få bli till något fantastiskt. Så vad är det då vi kan lära oss utav Nehemjas liv? Ja, min första punkt, den är att vi kan bli förtvivlade över omständigheterna. Lik Nehemja som grät, som sörjde, så är det faktiskt för dig och mig helt okej att göra det. När vi tittar ut över våran värld, när vi tittar på omständigheter runt omkring, så drabbar det oss på olika sätt. Och en del av oss, vi sörjer och vi gråter över det vi ser. Vi undrar och tänker tillbaka, varför är det inte som det en gång var? Vi tittar in i kyrkans värld och vi ser hur det liksom sakta men säkert har runnit ut i sanden för många människor. Vi ser en värld som hotas av många olika saker. Vi ser krig, vi ser elände. Det finns så mycket som vi skulle kunna liksom stapla på hög och känna att det här är inte okej. Och så drabbar det oss. Men det är okej att det drabbar oss. Och det är bra att det drabbar oss. Det är okej att vi får gråta. Det är till och med okej att ibland få bli arg över omständigheterna som vi ser runt omkring. För att visa sina känslor över det som pågår, tänker jag, är någonting sunt. Det visar på att vi faktiskt bryr oss. Tänk om vi skulle bara titta ut och så såg vi, nej, ingenting. Vi skulle inte liksom fångas av det överhuvudtaget, utan bara stå och titta. Nej, att vara förtvivlad över omständigheterna, det är okej. Och det är början till något bra. Det finns en berättelse som påminner oss om just det. Hur vi reagerar på omständigheterna. Det fanns en ung polisofficer som hade sitt sista prov. Och de första frågorna var ganska lätta, men fråga nummer 4 var denna. Det inträffar en gasexplosion på en gata där du patrullerar. Det finns nu ett stort hål i trottoaren och en skåpbil har vält i närheten. I skåpbilen känns en stark alkohollukt. Både mannen och kvinnan i skåpbilen är skadade. Kvinnan är fru till din chef som för tillfället är i USA. En bilist stannar och erbjuder hjälp och du inser den mannen är efterlyst för väpnat rån. Plötsligt kommer en annan man och ropar att hans fru är gravid och chocken från explosionen har satt igång värkarna. En annan man ropar på hjälp. Han ramlade ner i kanalen av explosionen och kan inte simma. Beskriv med några ord vad du skulle gjort. Polismannen tänkte kort, tog upp sin penna och skrev: jag skulle ta av mig uniformen och försöka smälta in i folkmassan. Visst är det så man kan känna ibland? Att försöka smälta in, att inte försöka bry sig om omständigheterna. Och det är ju en slags respons som man kan ha till det som pågår. Att just det inte göra något alls. Att stänga ute saker som om de inte existerade. Att bry sig och tänka att det är någon annans problem att lösa. Eller att man är alldeles för upptagen för att det skulle angå mig. För när vi hör allt som pågår både på nära håll men också långt ifrån, den katastrof som vi ser utspela sig i våran värld, så är det lätt att tro att det är inte vi som är en del av lösningen utan någon annan. Men så är det faktiskt inte. Och när vi tittar in i Nehemjas liv, när han hör nyheterna, så brister det för honom inom sig. Han hörde inte bara om förödelsen där borta, utan han identifierade sig med den och förstod att han faktiskt var en del av den. Han visste varför omständigheterna hade blivit så. Det var inte bara en slump att det blev så. Men Nehemja hamnade inte i bitterhet eller apati över läget. Han la inte ansvaret över till någon annan. Han tog heller inte problemet i sina egna händer. Utan istället så läser vi att han drabbades av förkrosselse och började fasta och be. Vad är lösningen till den tillvaro som vi ser utspelar sig framför oss? Ja, det är min andra punkt. Det är att omvända sig till Gud. För Nehemja handlade inte bara om att sörja eller vara arg eller irriterad eller höra allt som pågick och fyllas av ilska på grund av omständigheterna. Istället så ber han den här bönen. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. När Nehemja hör nyheterna om vad som pågår, så är det inte att han skyller det på alla andra. Istället så insåg han sin egna synd och sina egna tillkortakommanden och sitt stora behov av omvändelse. Bibeln talar mycket om omvändelse. Om att vända om från det vi gör i vårt liv som är synd. Och vända oss mot han som är rättfärdig och sann, Jesus Kristus. Och i andra krönikeboken kapitel 7 och 14 så säger Gud så här: men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Det finns ett fantastiskt löfte om hur Gud vill komma nära den som söker honom. Samtidigt ett allvar i att vilja omvända sig från sina synder och sina onda vägar. Vi kan längta efter Gud, att han ska dyka upp. Men utmaningen till dig och mig idag är också att likt Nehemja inse att vi sitter i samma båt. Vi kan inte titta på alla andra. Utan hur Gud på något sätt påminner mig och dig idag om att få omvända oss på nytt. Bekänna våra synder. Då vill han höra ifrån himlen. Då vill han fylla ditt och mitt inre med det som vi behöver. Och likt Nehemja så behövs det ibland förkrosselse över det vi ser och det vi hör. För när vi ser ut över våran värld, när vi ser ut över vårt samhälle, när vi hör och när vi ser saker och ting som pågår, vad drabbas vi av då? Drabbas vi av insikten över den verklighet som vi lever i och vårt stora behov av Guds nåd över våra liv? Det finns en sång skriven av Hillsong Worship där texten är så här: Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Och med tack vare Google Translate så kommer den här på svenska. Hela mitt hjärta och gör det rent. Öppna mina ögon för det osynliga. Visa mig hur man älskar som du har älskat mig. Krossa mitt hjärta för det som krossar ditt. Allt jag är för ditt rikes sak när jag går från jorden in i evigheten. Det var en bön till för och från Nehemjas hjärta. Och måtte det vara en bön i ditt och mitt hjärta också. För det som ligger på Guds hjärta behöver också landa i ditt och mitt hjärta för en tid som denna. När folket på pingstdagen hörde Petrus predika, lärjungarna som hade suttit och väntat på den helige ande, blev fyllda med den helige ande. Petrus går ut och han predikar en storslagen predikan. Och när folket hör sitt eget språk talas så förundras de över Guds väldiga gärningar. Och vi läser i Apostlagärningarna 2 och från vers 37 att när de hörde detta högg det till i deras hjärta. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Kristi Jesu namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Om du och jag, om vi ska få se en förändring i vårt land, i vår värld, så måste det börja med dig och mig. Vi kan inte vänta att någon annan ska göra någonting. Din och min längtan efter Gud är avgörande. Och jag tror att vi behöver be om att Gud ger oss, om vi inte har det, ger oss ett förkrossat hjärta. Så att vi kan få ana det han ser och det han har. Och när Gud gör någonting i våra liv så är det inte bara att han ger oss av sig själv, utan han vill också använda dig och mig. Och det är min tredje punkt, att du och jag är kallade av Gud att tjäna. Har du funderat på vad som sker när du ber? Gud, han får då tillträde till vårt hjärta. Och han kan tala till oss om vissa saker. För om det vi säger och det vi gör som Guds folk inte är grundat på honom och genom bön, så kommer inte mycket att ske. Och det stannade heller inte bara vid att Nehemja satte sig ner, grät och sörjde över omständigheterna, över det som hade hänt. Nej, han fastade och han bad. Han valde att avsäga sig saker i en desperation för att få höra Guds röst tala in i sitt liv. Och när han gjorde det så planterade Gud en längtan i hans hjärta att vara med och bygga upp muren i Jerusalem. Och lite längre fram i texten, när han har kommit till Jerusalem, som blev hans uppdrag att vara med och upprätta både folket och den här muren, så skriver han att jag kom till Jerusalem och var där i 3 dagar. Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män. Och jag hade inte talat om för någon vad min Gud lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Alltså i bön, i fasta, så rörde Gud vid Nehemjas hjärta. Han planterade någonting i hans inre, en längtan att få tjäna honom. Och Gud förberedde hans hjärta och la ner en dröm och en vision om att få vara med och se en förändring i Jerusalem. Gud, han har lagt ner någonting i ditt hjärta, i mitt hjärta. Han har inte bara tänkt att vi ska sitta på bänken och klaga över omständigheterna, antingen i den lokala församlingen eller utöver vad vi ser ske i våran värld och i våran tillvaro. Vi får sörja, vi får vara arga, vi får vara irriterade över det som pågår. Men han vill också att du och jag är med och gör någonting åt det. Och Nehemjas respons lär oss att inse dels vårt behov av att vända om från våra synder. Kanske är det saker och ting i våra liv som vi behöver göra upp med. Kanske är det beteendemönster gentemot både det vi ser här men också det vi ser ut över våran värld som vi behöver göra upp med och be Gud om förlåtelse för att vi vet att vi egentligen sitter i samma båt som alla andra. Och vi behöver bekänna våra synder att ja Gud, vi har gått vilse. Vi har förlorat fotfästet. Vi är inte längre där du satte oss att vara. Och istället så får vi söka Gud för en tid som denna. Nu och här. Och kliva in i det han har lagt ner i våra hjärtan, i våra liv. Inte bara oss det stå och se på. Utan säga Herre, här är jag. Använd mig. Och vi kan också få stämma in i bönen. En bön som har betytt så mycket för mig från Habakkuk 3:2. Där Habakkuk ber, Herre. Jag har hört om budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. En medvetenhet om hur det en gång såg ut. Likt Nehemja, han visste hur det en gång hade sett ut. Han bedrövades, han bävade över omständigheterna. Men han lät inte stanna där. Han sökte återigen Gud och sa, Herre, vi vill på nytt se ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Men för att det ska kunna ske så måste du och jag sträcka ut våra händer. Inbjuda Gud i våra liv och säga kom Gud, gör ditt verk i mig, gör ditt verk i oss. Och låt det få bli vår respons till vad vi hör och ser i en tid som denna. I Jesu namn. Amen. Vi ber en bön. Jesus, tack för ditt ord. Tack för Nehemja, Herre. Tack Jesus för att du